what triggered this bizarre behavior.
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Nordic Crimes is a part of the Acast family.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Som sagt, hon hade skrivit upp sin Snapchat via Tinder. Vi matchade inte fysiskt där, men jag tog den ändå och till i min dag. Och frågade om jag kunde vara med och ställa upp till den här dialysmaskinen som var i stort behov av.
Jag ville jag skulle bekräfta en sak med bank-ID:t. Det var ju då de här kreditupplysningarna på mig började dimpa in. Dagen efter så kom det ju brev från alla möjliga låneföretag.
Så större delen efter det lånet så var det mest bara en kamp att få tillbaka allting då. Vilket lovades varje gång jag frågade.
Men om det inte är du, vem skulle i så fall ha skrivit med sms'en, tänker du?
Jag vet inte.
35-åriga Camilla från Gotland ställs inför rätta och åtalas för flera fall av bedrägeri. Åtalet grundar sig på anklagelser om att hon har vilselett flera män och kvinnor att överföra pengar till henne. Och det här är inte första gången hon slår till. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Samtliga målsägande har fingerade namn i detta avsnitt. Vi ska börja med att höra målsägande Benjamin som berättar om hur han och Camilla började prata med varandra.
Som sagt, hon hade skrivit upp sin Snapchat via Tinder. Vi matchade inte fysiskt där, men jag tog den ändå och till i min dag. Första kontakt skedde 27 december 2019 då. Därifrån pratade vi framåt. Vi skulle träffas på nyårsdagen var tanken, men det ställdes in på grund av sjukdom då, från hennes sida. Därifrån så fortsatte konversationen då, fram till att det började komma att hon var sjuk väldigt ofta och så vidare. Då frågade jag vad det berodde på, och det var ju då på grund av njursvikt som hon hade fått på grund av felbehandling tidigare som hade slagit ut njurarna då. Och därifrån så fortsatte vi prata kring det då, och sen från ingenstans så kom det ett sms från någon som utgav sig från att vara hennes bästa vän då, som heter Louise, och frågade om jag kunde vara med och ställa upp till den här dialysmaskinen som hon var i stort behov av då.
Benjamin och Camilla, som använde ett falskt efternamn när kontakten inleddes, kom i kontakt med varandra på dejtingappen Tinder i slutet av år 2019. Därefter upprätthöll de en nära relation via olika sociala medier samt genom sms och telefonsamtal. Benjamin berättar under rättegången att de aldrig träffades personligen, men att deras kommunikation var intensiv och att han uppfattade dem som ett par. Under sin tidiga kommunikation diskuterade Benjamin och Camilla ofta möjligheten att träffas. Men mötena blev regelbundet inställda. Vanligtvis på grund av att Camilla hävdade att hon var sjuk. Camilla hävdade att hennes hälsoproblem härstammade från en tidigare felbehandling som lett till njursvikt. En tid efter att Benjamin och Camilla inlett sin relation mottog Benjamin ett sms från Camillas bästa vän Louise. I sms:et stod det att Camilla var i akut behov av en dialysmaskin och att det pågick en insamling bland Camillas vänner för att skaffa den. Louise skrev också att Camilla var i fara och att det var bråttom att få tillgång till dialys. Dialys är en medicinsk procedur som används för att rena blodet hos människor vars njurar inte fungerar korrekt. Camilla var orolig för att inte få en plats på sjukhuset på grund av den pågående pandemin och påstod att hennes liv var i fara om hon inte snart fick behandling.
Så diskussionen pågick där och sen till slut gick jag med på den eftersom att jag tyckte jag hade fattat tycke för Camilla då. Så då där tog jag första lånet då som lovades att skulle betala tillbaka senare under året då, för att det fanns en livförsäkring skulle täcka som var på 500 000 kronor per år. Sen därifrån så fortsatte vi prata väldigt liksom öppet om allt från högt och lågt. Sen kom det fram då att det var flera vänner med på den här dialysmaskinen då, som började kräva tillbaka pengar. Varpå hon frågade mig om vi kunde lösa det så att det bara var hon och jag som skulle stå på den då. Så där kom de andra lånen till då, fram till december ungefär 2020. Och sen därifrån så var det hästen då som hade brutit benet. Och det var höga veterinärkostnader som inte kunde täckas då, så då tog sista lånen via Remember då tillsammans med henne. Allt sköttes från hennes telefon då, och jag kvitterade via BankID.
Benjamin var initialt tveksam eftersom han aldrig hade träffat Camilla personligen. Men efter påtryckningar från både Louise och Camilla själv kände han sig pressad. Camilla skrev meddelanden som "Tycker du inte om mig?" Han blev också informerad om att det fanns pengar i Camillas familj, men att hon inte ville störa sin far, särskilt eftersom hennes mor nyligen hade avlidit. Deras kontakt fortsatte. Och sen påstod Camilla att hennes häst hade brutit benet och att hon behövde pengar till veterinärkostnader. Benjamin tog då ett lån och överförde pengar till Camilla. Detta mönster fortsatte med flera överföringar, inklusive för dialysmaskinen, hästens behandling, Camillas bilförsäkring och en planerad resa som aldrig ägde rum. Camilla lovade att återbetala allt till Benjamin, antingen genom att sälja sin lägenhet eller med hjälp av pengar från hennes livförsäkring. Sen börjar en kamp för att få tillbaka pengarna.
Så större delen efter det lånet så var det mest bara en kamp om att få tillbaka allting då. Vilket lovades varje gång jag frågade. Så hela 2022 i princip bestod vi av det då. Och sen i slutet av 2022 så fick jag sms av en som utgav sig vara Ingvar då, hennes pappa samt en ny pojke med namn Paul. Det skrevs mycket på engelska då. Och att de befann sig på Irland där de var döende då.
Just det. Jag kommer ställa lite frågor specifikt om de här överföringarna så vi kommer komma in på det igen. Om vi går tillbaka till kontakten, hur såg den ut? På vilket sätt hade ni kontakt under den här perioden?
Först var det Snapchat att det vi på månader senare ut ett nummer då. Och då gick det över till SMS, WhatsApp och även telefonsamtal.
Hade det några, var det vanliga telefonsamtal eller var det någon typ av videosamtal?
Det var vanliga samtal.
Och hur ofta hade ni kontakt?
Dagligen, i det stora hela.
Benjamin har vid 20 tillfällen överfört sammanlagt 1 169 828 kronor till Camilla mellan 6 maj 2020 och 27 april 2021. Benjamin fortsätter berätta under rättegången. Camilla, som Benjamin trodde hette Eriksson i efternamn, men som egentligen heter något annat, berättar att hon härstammar från Göteborg och att hon nu bodde i en lägenhet på Östermalm i Stockholm. Hon påstod att hennes familj ägde ett sommarhus i Norrtälje skärgård och att hon arbetade som tandläkare på Karolinska sjukhuset. Camilla beskrev sig själv som en person som värnade om andra människor och satte deras behov före sina egna. Benjamin upplevde att de var i en romantisk relation. Han var kär i henne. Senare tillkallade rätten ytterligare en målsägande, Mårten. Han berättar att han först hade kontakt med Camilla genom Snapchat. Men den kontakten var kortvarig innan hon dök upp på Tinder sommaren 2022. Mårten skickar henne ett meddelande och de börjar prata. Kommunikationen övergår snart till sms och telefon. Berättelsen liknar starkt det som Benjamin tidigare beskrivit. Precis som Benjamin tror Mårten att Camilla har efternamnet Eriksson, eftersom det är vad hon har uppgett. Camilla berättar för Mårten att hon bor på Torsplan i Stockholm och har ett sommarställe på Gotland. Mårten och Camilla träffas runt 3 tillfällen.
Kan du beskriva hur er relation såg ut?
Jag vet inte vad jag ska säga, men... Påbörjar inte någonting.
Kan du beskriva vad du tyckte om Camilla?
Ja, trevlig. Verkar vara lätt att umgås med och så.
Kan du beskriva, när du träffade henne, kan du beskriva hur hon var som person? Hur upplevde du henne?
Du menar första gången så var hon ju jäkligt stressad.
Vet du varför?
Vårdstyrelsen har bråttom iväg till Sundsvalls sjukhus där hon skulle jobba.
Okej.
Med tiden börjar Camilla be om att få låna pengar av Mårten.
Kan du berätta, hur såg det ut, de här kontakterna med angående överföringar? Hur började allt det?
Första var ju den gemensamma resan vi skulle göra för att vi skulle komma iväg och... Ja, ingen av oss har väl varit iväg på länge någonstans, så det var väl därför mest att lära känna varandra lite bättre. Men sen kom det här med att hon fick bråttom iväg till att hon skulle träffa sin hovslagare. Då var hon ju på semester på Gotland i sommarstugan. Så vi ska höra senare, men sen så... kom det ju det att hästen var skadad, så hon behövde hjälp med utlägg till, låna pengar till utlägg till veterinär.
Och om vi stannar där på kryssningsresan, kan du berätta lite mer om hur planerna såg ut där och vad som hände?
Ja, vi satt i telefon i varsin ände och diskuterade och planerade resan med var och hur och när och anslutningsflyg och hotell och så.
Hade ni bestämda planer för hur den här resan skulle se ut i tid och så?
Ja, det var ett datum i september.
Okej. Och blev den av då?
Nej.
Varför inte?
Det blev bara tyst. Fick inte tag i ingenting.
Okej. Fick du tag i en efteråt?
Ja.
Vad sa hon då då?
Då hade hon varit inlagd för corona.
Det blev många besök hos veterinären för Camilla. Och hon bad dem att få låna pengar till veterinärkostnader. Dessutom planerade Camilla att köpa en ny häst och behövde ekonomiskt stöd för det ändamålet. Först överförde han 85 000 kronor, sedan 200 000 kronor och senare ytterligare stora belopp. Han kände empati för Camilla, som hade mycket att hantera vid den här tiden. Därför lånade han ut pengar till henne, i tron om att få tillbaka dem när Camilla skulle få pengar från hästens försäkring. Camilla fortsatte att be Mårten om pengar under olika förevändningar, inklusive att lösa ut sin häst, hjälpa sin tvillingssyster med flytten hem från Italien och köpa en ny telefon. Han gör detta för att han tycker om henne och han tror att han kommer få tillbaka pengarna längre fram. Misstankarna började dock växa hos Mårten i november 2022 när han började få brev om att det hade gjorts kreditupplysningar på honom. Detta väckte hans misstanke om att något inte stämde med situationen.
När började du misstänka att någonting inte stämde?
I november.
Och så är det 22 fortfarande?
Ja.
Och vad var det som hände då då?
Det var ju då de här kreditupplysningarna på mig började dimpa in. Hon hade ju ringt några veckan innan på nätterna där och en natt var det. Och ville jag skulle bekräfta en sak med bank-ID:t. Det vägrade jag. Och sen dagen efter så kom det ju brev från alla möjliga med låneföretag.
Okej. Hade du funderat någonting tidigare på om det var något som inte stämde innan det här tillfället?
Nej.
I november 2022 ser Mårten att det finns information om Camilla på Flashback. Där har man hängt ut hennes riktiga namn. Och Mårten förstår nu att Camillas riktiga efternamn inte är Eriksson. Han förstår att kvinnan han nu läser om är Camilla som han lånat ut flera tusentals kronor till. Efter att ha läst om Camilla på Flashback ber han ut tidigare domar mot henne från Gotlands tingsrätt. Camilla har en omfattande kriminell historia. Mellan 2007 och 2022 förekom hon i 8 avsnitt i registret. Med brott som inkluderar stöld, bedrägeri, försök till bedrägeri, bedrägligt beteende, urkundsförfalskning och utpressning. Dessa lagföringar involverade över 60 olika brott, huvudsakligen bedrägerier. Under 2015 och 2016 dömdes hon till fängelse. År 2019 dömdes hon igen för 6 fall av bedrägeri och avtjänade en del av straffet mellan juli och december 2019. Prövotiden efter den villkorliga frigivningen löpte fram till december 2020. Och vissa av de brott hon nu åtalas för begicks under denna tid. I september 2022 dömdes hon av Svea hovrätt till 1 års och 6 månaders fängelse för 34 fall av bedrägeri. Men straffet har ännu inte verkställts. När Mårten läser allt detta förstår han att han har blivit lurad. Trots detta fortsatte han att göra överföringar till Camilla. Hans motiv var att han ville öka sina chanser att få tillbaka sin bil som han lånat ut till Camilla samt de pengar han hade lånat henne. Han insåg att om han plötsligt avbröt kontakten skulle hon misstänka något och han ville hålla henne ovetande för att ha en chans att återfå sina tillgångar. Mårten betalar sammantaget ut 959 631 kronor till henne. Under rättegången berättar den 35-åriga Camilla att hon inte minns hur hon och Benjamin träffade varann. Hon minns heller inte vilken sorts kontakt hon haft med Benjamin.
Hur kommer det här sig då? Att det är så? För det är ändå över en ganska lång tidsperiod, påstår jag i alla fall. Som ni ska ha kontakt med varandra. Varför kommer du inte ihåg det här då?
Men för att jag liksom under den här perioden inte mådde så jättebra. Jag men åt väl, ja, men jag hänvisar väl till, vad heter det, min medicinlista. Och drack en del alkohol tillsammans med det.
Nu tänkte jag bara säga till rätten också. Vi gick ju igenom den bakom stängda dörrar. Jag vet inte om vi ska hålla den delen av förhör bakom stängda dörrar också. För jag vill ju ställa en del frågor om det.
Jag vet inte vad försvaret säger om det. Hur känsliga de där uppgifterna är. Men det var ju så vitt jag kunde förstå mediciner som har skrivits ut av rent kroppsliga skäl.
De mediciner som Camilla äter under den här tiden är sekretessbelagda. Men hon menar att det är på grund av att hon äter dessa mediciner och för att hon dricker en hel del alkohol under den här tiden. Hon svarar upprepade gånger på frågorna att hon inte vet saker. Hon vet inte vad hon jobbade med och hon vet inte vilken kontakt hon haft med Benjamin. Trots att åklagaren kan visa upp ett flertal konversationer mellan dem.
Men om det inte är du, vem skulle i så fall ha skrivit med sms'en, tänker du?
Jag vet inte.
Okej. Vet du om någon annan person har skrivit sms från ditt nummer till?
Nej, men det kan jag ju inte veta.
Ja, har du lånat ut telefonen till exempel den här perioden?
Så. Till att börja med så är det inte min telefon, det är mitt simkort.
Okej.
Men ja, men det finns andra som har använt min telefon, absolut.
Camilla har ingen häst. Hon bodde inte på Östermalm för tiden som hon skrev så till Benjamin. Och hon har inte haft njursvikt och varit behov av dialys.
Den här Louise som verkar ha haft kontakt med, är det en person som finns?
Ja.
Vem är det då?
En vän.
Vet du om det är hon som har skrivit de här meddelandena som ser ut att vara från en Louise?
Jag vet inte.
Har du sett några sms i din telefon som ser ut att vara från Louise till?
I min telefon?
Ja.
Nej, det vet jag inte.
Ja, okej. Okay. Har du sett sms'en som ska vara från Louise tidigare? Än när jag har visat dem i samband med den här förhandlingen?
Jag vet inte om jag fick se dem under förhör, kanske.
Okej. Okay. Har du haft någon kontakt med Louise angående hennes kontakt med...
Nej.
Okej. Okay.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Camilla uppger att hon inte har något minne av att hon fick pengar från Benjamin. Men hon ifrågasätter inte det faktumet eftersom det kan verifieras genom kontoutdragen. Camilla erkänner inte brott, men hon förnekar inte heller. Camilla ska nu börja berätta om Mårten i fallet. Och kontakten med Mårten minns hon i alla fall.
Egentligen så vet jag inte när vi egentligen fick kontakt. För jag är nästan... Jag tror att jag hade han på Snapchat kanske ett år innan han liksom började skriva till mig. Och jag tror att vi hade kanske någon kontakt under den tiden också. Men nej, inte liksom någon jättekontakt. Jag tror att han kommenterade det någon gång när jag la upp någonting. Och sen så sommaren... 2022 så kontaktade han mig igen för att han hade sett att jag var på Tinder. Så då hade han på något vis fått reda på att jag inte var kvar i min tidigare relation, förmodar jag. Så började det liksom.
Camilla gav först sken av att vara en legitimerad läkare när hon introducerade sig för Mårten. Under rättegången påstår hon dock att hon klart och tydligt hade meddelat honom att hennes påstådda medicinska bakgrund bara varit på låtsas.
Om vi går vidare då till de här överföringarna. Stämmer det i och för sig att det här är överföringar som har gjorts från till dig?
Ja.
Och kommer du ihåg de här överföringarna?
Kanske inte specificerat, men ja, jag kommer ihåg dem.
Okej. Okay. Och hur har det sett ut gällande anledningarna till de här överföringarna? Vad har du sagt att de ska ha hjälpt?
Till att börja med så har det varit lite olika. Men jag har... I början så ville jag att jag skulle komma över till Öland. Då hade han ju liksom, det var så himla mycket liksom sexuellt, så jag fick, jag kände mig inte helt bekväm med det. Så jag liksom sa att det fanns anledning till varför jag inte kunde åka till honom. Och då betalade han. Och så han sa, men du behöver inte åka till Stockholm, jag betalar. Jag ljög om varför jag inte kunde åka till, men det kanske är lättare om du tar liksom överföring på överföring. Eller jag vet inte hur jag ska...
Det kan vi absolut göra. Men det du pratar om nu, ja. Vilket tillfälle är det här i tid?
Men det här är ju i juli.
Juni.
Juli, tror jag.
Juli. Och du sa att det var så himla mycket sexuellt och inte känner dig bekväm med det. Fortsätter du hålla kontakt med honom efter det här då?
Ja, men det gjorde jag.
Varför gjorde du det då?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Kanske för att det... Alltså vi... Då hade vi som ändå pratat väldigt mycket.
Under rättegången är det många överföringar och många lögner som ska gås igenom. Camilla uppger att Mårten är väldigt generös. Han säger att han ska avrunda summor uppåt när Camilla ber om pengar.
Men de här överföringarna, är det något... Vi kan ju gå igenom dem också, men är det generellt sett? Har du hittat på anledningar till att han skickar pengar som inte stämmer?
Men faktiskt, kanske ibland så har jag väl kanske gjort det. Men det fanns en häst som hette Criss Cross som jag provred och ville köpa. Så det är inte bara lögn.
Okej. Men de här gångerna du har hittat på anledningar, kan du specifikt komma ihåg vilka det är då?
Nej, men jag vet att liksom, det var i början så ljög jag om att jag kunde inte komma för att jag, en häst som jag red som hette Nogat var skadad så jag kunde inte åka.
Okej. Okay.
Och då erbjöd jag betala pengar.
Då erbjöd vadå?
Och betala pengar.
Okej. Okay. För vadå?
Ja, men om han var så här, men Camilla, om du har några kostnader så kan jag stå för det. Bara du kommer hit.
Och vad var det som han som de kostnaderna gällde då?
Men det spelade ingen roll vad jag sa.
Men vad sa du?
Ja, men jag tror att jag sa att det var veterinärskostnader.
Camilla har inte bara vilselett Mårten och Benjamin, utan även sin vän Ayla. Hon ska ha ljugit och förmått vännen att göra 5 överföringar, totalt på 32 253 kronor. Camilla presenterade dessa överföringar som lån och betalningar för en resa till Sri Lanka, även om dessa påståenden visade sig vara falska. Det är tydligt att Camilla inte hade för avsikt att återbetala pengarna. Och det är ytterligare målsäganden. Vi lyssnar på Lisa.
Jag tänker att du först kan få berätta själv vad du minns från det här tillfället. Så kan du få fler frågor sen.
Ja, jag får kanske börja med att på tisdagen i samma vecka så stormade det in poliser hemma hos oss och letade efter min man. Och det blev ju såklart en chock och en kris för mig. Så jag har inte mått så bra sedan dess helt enkelt. Och särskilt under den här perioden så var det väldigt rörigt. Och väldigt, ja, jag kan berätta det jag minns, men jag kommer inte komma ihåg allt. Och ni får mer förlita er på det tidigare förhöret än nu kanske, för nu har jag glömt lite också. I vilket fall som helst, så min man häktades för skattebrott på tisdagen. Polisen tog min telefon, min jobbdator. Vilket då innebär att de tog mitt bank-ID, de tog mitt arbetsredskap. Och jag jobbar som egen företagare inom... Jag grafik, jobbar grafiskt med, den här perioden jobbar jag grafiskt med en bokslutskommuniké åt ett aktiebolag som då har bestämda datum på börsen när det måste lämnas in. Och det här bolaget hade en ny ekonomichef vid detta tillfället och han hade kanske underskattat lite omfånget av arbetet kring den här kommunikén. Så det var väldigt stressigt. Så detta var en helg, men det var jobb för mig samtidigt. han var på mig väldigt mycket om att jag var tvungen att leverera så att de kunde läsa på såklart då i styrelsen. Så den här dagen, jag fick ett telefonsamtal på natten. Jag tror att det var på fredagen. Och när jag svarade så var det tyst i luren. Och det var ju då min... Jag hade ju blivit av med min telefon, så jag hade då min dotters telefon. Som den ringde på. Och sen så dagen efter så satt jag jättestressad för att försöka på min dotters dator försöka få igång grafikprogrammen. Få ner nya programvara. Och eftersom jag inte kunde köpa det med BankID så fick jag ju via kompis köpa det och ladda ner. Och sen hade jag ju kopiorna på bilderna och allting i molnet, så jag kom ju åt det. Det var ju tungt och väldigt svårt jobbat och datorn kraschade. Och samtidigt så fick jag då de här sms'en i det läget när jag satt. Så jag fick sms både från den här som jag då trodde var någon som satt häktad ihop med och från din kund då.
På tisdagen den 21 februari 2023 greps Lisas man och häktades misstänkt för skattebrott. Under natten mellan fredagen och lördagen fick hon ett telefonsamtal där det var tyst i luren när hon svarade. Telefonen tillhörde hennes dotter, men numret var registrerat på henne. Tidigare hade detta nummer varit synligt på platser som hitta.se, men efter händelsen tog hon bort det från offentliga register. På lördagen fick hon sms från någon som hon initialt trodde var en medhäktad person som satt tillsammans med hennes man. Det berodde på språket och de använda orden i smsen som ledde henne till denna tolkning. I smsen framgick att hon var tvungen att sätta in pengar på ett konto innan klockan 17 samma dag. För annars skulle det gå illa för hennes man.
Och sen så kom de här smsen och jag kände väl någonstans att det kunde vara ett skam. Men jag tänkte väl att det bara är pengar till slut och jag orkade liksom inte, så jag satt in de här pengarna i alla fall. Ja.
Och... Om vi tar vidare, kan du berätta om de här sms'en? Vad var det som stod i dem?
Så jag kommer inte ihåg exakt vad det stod i dem, men innebörden var ju i stort sett om att jag behövde sätta in de här pengarna, annars går det riktigt illa för min man liksom. Och jag trodde att det var någon som satt häktad ihop med. Jag kan inte riktigt förklara varför, om det var språket i de här meddelandena eller om det var något de skrev. Det var vissa ord som jag inte normalt sett använder, som användes och jag vet inte. Jag fick för mig att det var en, i min värld så var det här en man som satt häktad ihop med.
Lisa för över pengarna. Och pengarna går inte till en person som sitter häktad med hennes man. Istället går dessa överföringar till Camilla. Camilla har enligt tingsrätten med hjälp av tvång fått Lisa att genomföra två betalningar på totalt 173 400 kronor.
Jag menar att det finns spår av kontakter mellan nummer och ditt nummer i din telefon. Varför tror du att det gör det?
För att om det gör det så är det för att någon har skickat sms från min telefon.
Okej. Okay.
Borde ni inte... förlåt.
Nej, fortsätt. Förlåt.
Nej, säg du.
Vem skulle det vara i så fall?
Jag vet inte. Någon utav mina gamla vänner kanske.
Minns du om du lånade ut telefonen till någon under den här perioden?
Så jag har ju haft två telefoner och den ena har väl inte använts så jättemycket utav mig personligen.
Vem har den använts av då?
Ja, några andra vänner.
Men vet du om någon av dina andra vänner har haft kontakt med via din telefon?
Alltså det är ingen som har sagt det till mig. Så nej.
Okay. För det, av mobiltömningarna så verkar i alla fall ha funnits spår, vissa spår i båda telefonerna. Men du kan inte minnas, du menar att det inte är du som har haft kontakt med henne i alla fall?
Ja, det menar jag. Eller okay. Nej, det menar jag. Eller vad?
Nej, jag uppfattar det som att du har inte haft någon kontakt med henne i alla fall.
Nej, precis.
De uppgifter som Lisa har lämnat i polisförhör och inför tingsrätten är samstämmiga och trovärdiga. Det finns ingen anledning att ifrågasätta hennes berättelse. Det återstår nu att avgöra om det är ställt utom rimligt tvivel att det är Camilla som skickade de hotfulla sms:en. Det har kunnat fastställas att i de telefoner som är beslagtagits från Camilla och som hon erkänt att hon använde under den tidsperiod som brotten påstås ha begåtts, så finns spår av kommunikationen mellan henne och Lisa den 25 februari 2023. Detta indikerar starkt att det var Camilla som skickade sms:en och ger starka skäl att tro att hon är den skyldiga bakom utpressningen. Camilla döms för utpressning enligt åtalet. Camilla döms totalt för 63 fall av bedrägeri, 2 fall av grovt bedrägeri och 1 fall av utpressning. Camilla har använt vilseledande metoder för att få Mårten att göra 25 överföringar med ett sammanlagt belopp på 959 631 kronor till henne. Hon förmådde honom att tro att dessa överföringar utgjorde lån, betalningar för hovslagare, veterinärkostnader för hästar, en kryssningsresa i Medelhavet och andra utgifter. När de i själva verket inte gjorde det. På samma sätt har Camilla vilselett Benjamin och fått honom att göra ett stort antal överföringar. Hon fick Benjamin att tro att dessa överföringar var lån, betalningar för hästrelaterade kostnader, medicinska behandlingar och en dialysmaskin, även om det inte var fallet. Påföljden för Camilla Söderholm blir 2 år och 6 månaders fängelse. Camilla har dessutom ålagts att betala stora skadestånd till offren. Totalt ungefär 3 miljoner kronor. 2 av Camillas nära anhöriga blir också dömda för penningtvättsbrott i samband med bedrägerierna. Du har lyssnat på Svenska brott. Mitt namn är Tove Wahlne. Exekutiv producent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.